God eftermiddag. Så David heter jag som sagt och jag är jätteglad att kunna stå här och dela med mig Guds ord. Jag tar inte det för givet utan det är av Guds nåd. Och det är bara Helige Anden som kan egentligen förklara eller undervisa. Vi är här som instrument, enkla människor som han använder. Och jag hoppas att Guds ord ska blomstra i ditt hjärta, speciellt idag. Jag kommer att predika och sen kommer Kristin att dansa här efter predikan. Och det verkar som det är varmaste dagen idag i år. Så jag skulle egentligen inte klaga, jag som kommer från Afrika. Men ni vet, kroppen förändras ju. Man blir ju van väldigt fort. Så jag har blivit svensk nu. Jag längtar efter kylan. Men innan jag får börja så ska vi be tillsammans en gång till. Tack Herre, du som har skapat oss för att vi ska likna dig. I allt vi är, vi ska likna dig. Vi ska tänka som dig, vi ska prata som dig. Och vi ska vara och agera som dig. Tack för att du älskar oss. Och du tar oss varje dag till ett nytt ställe. Tack för korset som gör det möjligt för oss att vara som dig här på jorden. Jag vet att du är här som du sa Jesus, när två eller tre personer samlas, där är jag också. Och du är här för att förvandla vårt liv, för att tala till oss. Jag öppnar mitt hjärta till dig, Helige Anden. Tala till mig. Som Ulf började med inledningen, att Jesus är den samma då, idag och imorgon. Och som du gjorde under då, så ska du göra under också idag. Tack Jesus för din närvaro. Och all ära till dig. Amen. Ja, så idag har Gud lagt i mitt hjärta en uppmuntran. Det är sommargudstjänst, så min fru sa att jag inte skulle ta mycket tid. För kanske folk vill gå ut i stan och sola lite. Så jag ska försöka vara kort som möjligt. Vi ska ju prata om att det är aldrig för sent med Jesus. Det är aldrig för sent med Jesus. Oavsett hur du befinner dig, oavsett vilka bekymmer du brottas med varje dag, det är aldrig för sent med Jesus. Du som är äldre kanske tror att när du tittar tillbaka i din barndom eller när du var yngre, så du kanske tänker att nej, men jag kanske har missat någonting. Har jag gjort allt som Gud har sagt att jag ska göra? Så länge du lever så finns det möjlighet att vara den person du är. Att göra vad Gud har kallat dig för att göra. Uppmuntran idag börjar med texten som Paulus skrev då i första Korintierbrevet kapitel 7, vers 17. Jag tror du hade där. Ja. Var och en bör fortsätta att leva i den ställning han hade fått av Herren när Gud kallade honom. Det är den uppmaning jag ger i alla församlingar. Så Paulus uppmuntrar oss att vara i den ställning vi var när Gud kallade oss. Vi kanske inte tycker om hur vi var när han kallade oss. Eller vi kanske har glömt det. För att vi strävar efter nya saker. Vi strävar efter att bli en bättre människa. Eller efter att bli, jag vet inte, som en annan person. Ungdomarna brukar tänka så. Men i alla fall, uppmuntran är att vi ska fortsätta att leva i den ställningen där vi var. Så tänk lite på Abraham, ni som har läst i Gamla testamentet, och Sara. Gud kallade dem när de hade inga barn. Och sen genom år och år lovade Gud till Abraham att du ska få en son. Du ska få en son. Men Abraham, han försökte, han trodde ju på Gud redan. Men och sen efter en son så försökte att klara det sig själv. Han tog ju en annan fru och sen skaffade en son. Det blev inte vad Gud ville, för att Gud hade sagt att det är genom Sara som du ska få en son. Men han lyssnade inte. Ändå, Gud var trofast. Och när det var dags så fick Abraham och Sara sonen Isak. Och han var 100 år, medan Sara var 90 år. Så det här är bara Gud som kan göra det. Det är ingen som är 100 år här, eller hur? Eller är det någon som har fyllt 100 år? Nej, det är ingen. Så det är inte för sent. Om Abraham har klarat det, då kan vi också klara det. Vi har en lång bibelvers som vi ska gå in i. Vi ska egentligen hälsa på en familj i Bibeln. En familj som kände bra Herren Jesus. Jesus brukade omgås med dem så fort han hade tid. Och de drabbades, den familjen, tragiskt av ett livshändelse. Och då vet ni kanske redan familjen, det är Marta, Maria och Lazarus. Vi vet inte mycket om deras föräldrar, men det räcker för oss idag att veta vad som hände med oss, så att vi kan lära oss lite grann idag. Så jag ska be Ulf, som du kan läsa med en riktig svenska.
Ja, nu pratar ju inte jag riktig svenska, men jag ska försöka läsa tydligt. Det är från Johannes evangeliet, den 11:e kapitlet, och från första versen och framåt. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från byn Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga: Herre, din vän är sjuk. När Jesus hörde det sa han: den sjukdomen leder inte till döden, utan ska visa Guds härlighet så att Guds son blev förhärligad genom den. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar 2 dagar där han befann sig. Men sen sa han till lärjungarna: låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom: Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du tillbaka dit. Jesus svarade: har dagen inte 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar, eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att ha sagt detta fortsatte han: vår vän Lazarus sover, men jag ska gå dit och väcka honom. Då sa lärjungarna: Herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han menade vanlig sömn. Då Jesus rent ut sa till dem: Lazarus är död, och för er skull ska ni, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, som kallades tvillingen, sa till de andra: låt oss gå med för att dö med honom. När Jesus kom dit fann han att Lazarus redan hade legat i graven i 4 dagar. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg, och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här så hade inte min bror dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du ber honom om. Jesus sa: din bror kommer att uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsens dag på de sista dagarna. Då sa Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son, som skulle komma hit till världen. Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade, mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom så kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakade i sitt innersta och han frågade, var har ni lagt honom? De sa, Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna, se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Och Jesus sa, ta bort stenen. Den dödes syster Maria sa, Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig, om du tror så ska du få se Guds härlighet. De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla de som står här för att de ska tro på det, på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst, Lazarus, kom ut. Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindla och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem, gör honom fri och låt honom gå.
Tack, Ulf. Vad härligt vad vår Herre kan göra. Och det första som jag vill säga här är att Jesus hör din bön. Om du kan ta fram slide. Ja. Jesus hör din bön. Ibland kan det uppfattas som att han inte hör det. Eller det känns som ibland när man ber, bönen stannar på taket bara, den når inte himlen. Men han hör alltid. Och sen svarar han som han vill. Han är Herre och han har tid, vissa tider som han agerar. Vi kan se ett mönster här när vi läser från vers 3 till exempel till 6. Han hör och sen stannar han. Det här är ju som ett bön. Systrarna, de skickade ett meddelande till Jesus att din vän är sjuk. Så säger Jesus att den här sjukdomen ska inte sluta med döden. Ibland när Jesus talar till oss, när Gud talar till oss, ibland kan det känns konstigt. Vi förväntar oss inte att han ska säga vissa saker. När någon är sjuk, det är ju, man ska ju skynda sig och gå dit för att hjälpa till. Men han säger nej. Han stannar lite till. Och inte bara några timmar. Inte en dag. Men 2 dagar till. Det kändes som han ville att Lazarus skulle dö. Och sen skulle han komma för att... jag vet inte. Jag överdriver lite grann. Men bara för att säga att Jesus, han har sina tider för att svara. Så mönstret som vi ser här är att han hör. Han talar. När han hör. Och sen väntar han på rätt tid. Sen agerar han. Så det är samma mönster som vi kan se också i våra liv. När vi ber, han hör ju. Och sen väntar han. Han brukar inte svara så fort. Vissa dagar svarar han väldigt fort. Men i de flesta fall så ska vi behöva vänta några dagar eller i många år. Innan vi ser svaret. Så när Jesus talar, han talar för att vi ska få hopp. Han ger oss ord som kan hjälpa oss i väntan. när han säger att sjukdomen ska inte sluta med döden. Systrarna skulle ju få hopp. Okej, vår bror ska inte dö. För att Herren har sagt det. Då skulle de få hopp och vänta då. Och det är så han vill att vi ska vänta. Vår attityd i väntan, det är att vi ska vänta i hoppet och i tron att Herren kommer att svara. Så andra saken som jag vill påpeka är att Jesus vill alltid hela. Han vill alltid hela ditt hjärta. Han vill alltid hela din kropp. Det är nästa slide. Han vill alltid att det ska bli bra med oss helt enkelt. Som det står här. För er skull är jag glad att jag inte var där. För att ni ska tro. Så egentligen så stannade han 2 dagar på grund av lärjungarna. Deras tro var lite svag och de kände inte tillräckligt Herren. Så Jesus ville att i det här fallet så ska lärjungarna lära känna honom bättre för att de ska växa i tron. Det betyder också att han visste att Lazarus skulle dö och han visste att han skulle uppstå Lazarus. Och Jesus är med oss hela tiden. Det som jag vill säga här är att om Jesus hade varit med bredvid Lazarus när han var sjuk, då skulle han automatiskt hela honom. Lazarus skulle inte dö i det här fallet om Jesus hade varit där tidigare. Vilket gör att jag säger att Jesus vill hela dig. Om han är där med dig, då ska han hela dig. Han vill hela dig. Men i det här fallet var han inte där på grund av lärjungarna. Så på samma sätt är Jesus här. Han står här med oss, han går med oss, han vill hela oss. Det är så vi ska tänka när vi tänker på vår Herre. Att i hans närvaro har vi allt vi behöver. Så frågan är vi medveten om hans närvaro när vi är hemma, när vi är på jobbet, när vi är i skolan? Det är vi som bestämmer om han ska vara med oss eller inte. Från hans sidan är han med oss. Men har vi gett honom tillåtelse att vara med oss? För att under eller mirakel kan hända. Så Jesus tar hand om din tro. Han vet precis hur du mår. Han vet om din tro är stark eller svag. Här visste han att lärjungarnas tro var svag och han ville höja lite grann nivån. Så han gör samma sak med oss också. Han hjälper oss att växa i tron varje dag. Så nästa poäng är, vem är Jesus? Det är svårt att svara på det. Jag kommer inte att svara på den frågan. Utan vi läser här bara och sen försöker vi få lärjedom. Men innan vi går till Jesus så kan vi börja med Maria först. Ja, vem är Maria? Hur agerar Maria i den här situationen? Det står här i vers 32 att Maria kom fram till Jesus och när hon såg honom, hon föll ner. Hon föll ner vid hans fötter. Och det är speciellt det är ju vanligt med Maria. Hon gillar ju Jesus fötter. Det finns andra berättelser i Bibeln där hon sitter ner vid Jesus fötter och lyssnar på Guds ord. Det hittar man i Lukas kapitel 11, vers 39. Jesus hälsade på dem igen och hon sitter och lyssnade på Herren medan Marta var i köket och fixade mat och sånt. Och sen vid en annan tillfälle, kapitel 12 här i Johannes evangeliet, där Jesus hälsade på dem igen, så kom hon från. Det tänkte jag läsa. Johannes 12, kapitel 12, vers 3. Du har inte det. Då tog Maria en flaska, välluktande, dyrbar, äkta, nardus och olja, och smörde Jesus fötter och torkade dem med sitt hår. Och hela huset fylldes av doften från oljan. Så Maria är egentligen en tillbedjare. Hon gillar att tillbedja Gud. Hon gillar att ge första platsen till Herren, oavsett vad som händer runt omkring henne. Oavsett vad folk säger, hon vill bara fokusera på Herren. Och det är det som Jesus gillar i Maria. Och vi ser ju skillnaden. Maria och Jesus, Marta och Maria, de säger samma sak till Jesus. Det har ni hört. Jesus, om du hade varit här, då skulle min bror inte dött. De sa exakt samma sak, jag vet inte varför. Men de fick olika svar på grund av deras attityd eller deras hjärta som Jesus kunde läsa. Det var mest i känslor och hjärta, från hjärta till hjärta, när Jesus mötte Maria. Och Jesus, det står att när Jesus såg hur Maria grät, så blev han djupt upprörd och han grät också. Så Maria är en sån person som kan beröra Herren. Jo, det är möjligt. Vi som människor kan beröra Gud, Guds hjärta. Vi kan beröra hans hjärta så pass att han agerar. Och när vi fortsätter här i Marian då, det är då han börjar agera. Han börjar fråga, var har ni lagt honom? Men han sa inte samma sak till Marta. Ska vi ta Marta nu och kolla vad som händer där? När vi läser med relationen mellan Jesus och Marta, det är mycket diskussion, teologisk diskussion. Och man ser ju att det händer mycket här i huvudet. Maria har inte fått liksom ordet här i hjärtat. Och det ser vi här redan. Hon säger, men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom. Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Jag tror att du är Messias, Guds son, som skulle komma hit till världen. Herren, han luktar ju redan, för han har varit död i 4 dagar. Hon vet mycket, Marta. Hon vet ganska mycket. Och det är inte felaktigt att hon vet så mycket. Det är bra att veta så mycket. Men hon använder kunskapet på fel sätt. Hon har inte tillåtit Guds ord att landa i hennes hjärta. Och det är därför hon är lite förvirrad. Hon blandar. Hon säger, jo, jag tror. Och sen ser vi lite framme här att hon inte tror. Hon säger att hon vet, men hon vet inte. Så det är det som händer med Marta här. När vi läser här att när hon svarade till Jesus. Jesus hade sagt att han är uppståndelsen. Det ska vi komma till senare. Men det menar Jesus att här och nu är jag uppståndelsen och livet. Där vi står nu, jag är uppståndelsen. Uppståndelsen är inte en händelse som ska ske i framtiden, utan här och nu. Jag är uppståndelsen. I din situation, jag är uppståndelsen och livet. Det är det som Jesus menar. Men hon, Maria, trodde, hennes tro är ju mest på, är det generell tro som vi alla har. Och jag tycker att tyvärr att de flesta kristna, vi är ju som Marta. Vi vet Guds ord, vi läser, det är bra. Men vi begriper inte, eller vi anpassar inte Guds ord till vår dåliga situation. Vi tror ju på Jesus, men vi har svårt att tro på vad han säger. Förstår ni vad jag menar? Ja, vi tror på Jesus, men när han säger, okej, nu vill jag ge liv till dig i den här situationen, då är vi lite tveksamma. Det känns, ibland vill vi ens inte be för den situationen. För att det kommer inte i vårt hjärta. Alltså vi har inte sett det runt omkring oss. Så vi tycker att det händer inte längre. Men han är densamme som Ulf sa i början. Han är densamme och vill göra samma sak som han gjorde idag också. Så en sak som är intressant här med Maria. Jesus säger till henne att, jag ska läsa snabbt här. När Jesus berättar att han är uppståndelsen och livet och den som tror på mig ska inte dö, så säger Maria att Så säger Jesus, ställer Jesus frågan till Maria, till Marta menar jag. Tror du på det? Jesus säger inte tror du på mig utan tror du på det? Jesus vet ju att hon tror redan på honom. Men frågan är tror du på det jag har sagt? Det är skillnad. Och Jesus förväntar sig att få tron tillbaka. Att ja, jag tror på det. Jag tror att du kan uppstå min bror här och nu. Men nej, Marta svarar någonting annat. Hon säger, ja, jag tror att min bror ska uppstå i den sista dagen. Det är sant, vi alla ska uppstå i den sista dagen. Men vad händer idag redan med dig? Det är det som är frågan. Det som ska hända i den sista dagen, det kommer att hända på grund av Guds trofasthet. Han fixar det. Men han vill göra någonting nytt här och nu redan. Så det är inte för sent att Jesus kan göra någonting i ditt liv här och nu. Förvänta dig inte på den sista dagen, utan nu redan han vill göra någonting. Det är därför han ställer frågan, tror du på det? Jag tänker berätta här en vision som jag fick när jag bad för kyrkan. Det var i mars. Jag bad för församlingen och jag bad också för oss, familjen och allt andra grejer. Och när jag bad så fick jag visionen. Det var inte, jag somnade inte, men jag såg visionen bara. Och sen det var så där, det var en man som predikade, som idag han predikade i församlingen så där. Predikade om kärlek, han predikade om att vi ska älska varandra och vi ska vara som Jesus, gör allt Jesus säger att vi ska göra. Visa kärlek till varandra. Och sen när han predikade så stod, alltså han uppmuntrade folk att visa kärlek till varandra i den visionen. Sen stod en man under predikan och han satt där, nästan där Patrik sitter nu. Så han stod och sen gick till en annan person som satt där och kramade den personen. Han sa till den personen, förlåt mig. Jag har gjort det här, jag har gjort fel mot dig. Förlåt mig, jag vill att vi ska vara, vi ska älska varandra, vi ska vara tillsammans. Så där, han visade kärlek. Och sen efter att han hade gjort det, så stod de andra också att göra samma sak. De gick till varandra och kramade varandra. Och sen medan vi höll på att göra det så öppnades taket öppnades där nästan lite bakom det. Det öppnades så. Och sen hällde man fiskar, många fiskar, väldigt många och stora fiskar. Det gick inte att räkna, de hamnade bara på golvet. Och sen gick de i hela, alltså de fyllde, hela salen var fylld av fiskar. Och sen när jag vaknade så funderade jag, inte vaknade men när jag kom tillbaka till mig så funderade jag, vad betyder det här för församlingen? Så förstod jag att jag kom på den här bibelversen i Apostlärjungarna när det står att varje dag så tillsatte Herren de som var frälsta. Och då fick jag förklaringen att nyckeln till att vår kyrka, vår församling ska vara fylld av människor, det är att vi ska visa kärlek mot varandra. Så jag vet inte hur det står till med oss, men i alla fall jag tänkte berätta det här så får vi fundera på själva hur det är med mig, min relation med de andra inför Gud. Och sen kan vi ta sista punkten, näst sista punkt. Ta bort stenen. Jesus tar inte bort stenen utan det är vi är ansvariga att ta bort stenen. Det är därför han sa till folket som var där att de skulle ta bort stenen. Och då, som jag sa tidigare, så reagerade Marta då. Men Herren, han luktar redan. Jo, det är sant. Han luktar redan. Han har varit där i fyra dagar. Allt är förstört nu. Det går inte att stå en minut för att det luktar ju väldigt. Men Jesus, han bryr sig inte om det som luktar. Det viktigaste är att han vill ge liv han bryr sig inte. Han vill ta emot, om vi ser så, han vill ta emot illa doften. Det är inga problem för Jesus. Men för Marta var det problem, för att hon tänker för folket runt omkring. Det här är familj, det här... Hopp, min tid har passerat. Så det här är familjegrej. Vad ska mina grannar säga? Det är hemskt, det här. Och det här är i våra tradition. Vi har mycket traditioner som gör att vi... Det är svårt att tillåta, ge tillåtelse till Herren att göra någonting nytt i våra liv. Hon har aldrig sett det här förut, men det är svårt för henne att... Men Jesus fortsätter att hjälpa henne, hjälpa hennes tro att växa. Har jag inte sagt till dig att om du tror så ska du få se Guds härlighet? Och stenen här kan representera i vårt liv idag. Det kan representera olika saker i vårt liv. Vi har ju skapat oss skydd. Vi har skyddat oss själva. Vi har skapat det som jag kallar för mask. Ansiktsmask kallar det. Som vi har på oss bara för att visa att vi är glada. Vi är bra med andra. Medan hemma är det inte samma sak. Eller på jobbet är vi så där med den här masken, men när vi är på ett annat ställe är vi så. Och det gillar inte Jesus. Han gillar inte, för att det är inte för honom själva, utan för vår skull. Vi kan inte höra bra Guds ord när vi har en sån mask med oss. För att han vill ha ju från hjärta till hjärta. Han vill ha en relation från hjärta till hjärta. Så han ber oss nu att ta bort de där masken. Vi får vara som vi är, helt enkelt. Även om det luktar, som Marta säger. Även om det vi inte tycker om. Men han älskar. Det är den personen som du är inne som Jesus älskar egentligen. Inte den yttre personen. Så skäms inte att ta bort masken. Jesus älskar det. Oavsett vad folk kommer att säga, men hon eller han har alltid varit så där. Men varför agerar hon på annat sätt? Varför gör hon så där? Som Marta säger här. Men det spelar ingen roll. För att Jesus ska kunna göra någonting nytt i våra liv, då behöver vi i vissa fall ta bort den där masken. Vi behöver ju bekänna våra synder till exempel till varandra, som det står i Bibeln. Vi ska bekänna utan att skämmas. Vi är ju enkla människor. Vi kan inte klara det själva. Och för att kunna få Guds hjälp, då behöver vi egentligen hans ord. Jesus vill tala rakt i ditt hjärta. Han vill nå ditt hjärta. Rakt i ditt hjärta, för att ordet ska ge liv. Och det är det som han gör här. Så fort de tog bort stenen så kunde Jesus tala direkt till Lazarus. Lazarus hörde det inifrån. Han hörde det fast han var död. Men han kunde höra Guds hjärta. Så hans situation är mycket värre än vår situation. Vi är inte döda. Vi är levande. Inte bara biologiskt livet. Men vi har fått Guds liv i oss. Men ibland med svårigheter och bekymmer kan det livet försvåras. Den kan vara försvagas, bli lite svag och inte kan uttrycka sig. Och det är det som jag sa tidigare, att vi har ju skyddat oss, gjort skydd för att inte bli skadad igen. Det kan vara på grund av tidigare besvikelse. Om någon har blivit besviken, har blivit sårad tidigare, då är det naturligt att man skapar skydd för att kunna leva, fortsätta leva. Men det är ju vårt styrka som har gjort det. Och Gud, han vill inte att vi ska hjälpa honom på det sättet. Vi kan inte hjälpa Gud att skapa vårt eget skydd. Utan vi låter honom skydda oss genom att göra vad han säger till oss. Det är mycket att berätta här, men jag måste avrunda. Och när jag bad inför den predikan så såg jag tydligt att när en person har ett sådant skydd, det är ju på grund av rädsla. Att rädsla att bli emotionellt skadad, som jag sa tidigare. Så idag vill Herren befria dig. Han vill ge dig nytt liv, men han behöver din tillåtelse. Som vi ser här, Jesus stod två gånger, ser vi att Jesus väntade i den här berättelsen. När han kom till byn Betania, han stod framför byn. Varför stod han där? Vet du inte. Han kunde ju snabba på bara komma till hemmet och hälsa på alla. Men han stod där och väntade på att Marta och Maria skulle komma till honom. Och det är samma sak som står i sista boken i Bibeln. Uppenbarelse kapitel 3, vers 20. Han säger att jag står på dörren och knackar. Den som hör och öppnar, så ska jag komma in och vara med, ha gemenskap med den personen. Här talar han inte till en icke-troende. Han talar ju till en kyrka. Det är märkligt att Jesus står utanför. Det är väldigt märkligt och knackar. Så han ber om tillåtelse för att kunna komma in och göra under. I Västerås, jag ska berätta snabbt, så var det en kille som har varit i ångest ganska länge. I mer än 20 år han har haft ångest hela tiden. Som gjorde att han inte kunde resa till vissa ställen, eller åka till vissa ställen i Västerås. Och han kunde inte alls åka bort ur Västerås. Han var liksom fänglad i Västerås bara, och i vissa ställen bara. Så han var med i kyrkan där. Vi bodde tillsammans en kväll. Och när jag bodde med honom så kände jag att han behövde förlåta sin pappa. För att sin pappa hade instängt honom någonstans i en stängt område. Jag minns inte var exakt. Men pappan gjorde det inte med flit. Han glömde honom där. Och då blev han... Det här påverkade hans liv för under mer än 20 år. Och han hade ju bitterhet mot sin pappa. Så när jag såg det så ringde han också till pappan. Han ringde och bad om förlåtelse. Han sa att pappa, nu är jag troende. Jag tror på Jesus. Han uppmanar mig att förlåta dig. Så där, så där. Och efter en stund så började han också åka faktiskt till andra ställen. Där han kunde inte åka. Och nyligen innan vi kom så fick vi reda på att han åkte ur Västerås. Första gången på sitt liv. Han är 45 år ungefär. Så ni kan tänka er. Så det är möjligt. Det är inte för sent att få uppleva någonting nytt igen. Jag tänkte ta sista bibelversen som Jesus uppmuntrar oss med. Du kan ta sista slide. Så han krossar inte ett brutet strå. Han släcker inte en veke som tynar. Han för fram rättvisan till seger. Så Kristin kan ju förbereda sig. Och hon ska dansa en engelsk sång som heter You See the Real Me. Du ser min äkta person. Du ser rakt i mig. Och du hjälper mig. Tack för att ni lyssnade.